Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
I veckans avsnitt av podden Harrisons dramatiska historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna.
Och när nu Sverige ska moderniseras, då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm ens existerar.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Det är först framme på Karl den Stores tid, alltså omkring 800, som man i nuvarande Frankrike menar att ja, romarna, det var ju några som vi besegrade. Utan det normala hela tiden är att man ser upp till romarriket, vill bli en del av det och identifiera sig med det. Det är självklart att om du skriver ett brev så gör du det på latin och kan du inte så låtsas att du kan det. Ska du ha din nationella historieskrivning och höja ditt folk i ära så gör du det efter romerskt mönster.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Folkvandringstiden är en mytisk tid som fått historikerna att hävda att alla folkvandringar härstammar från deras kärnområden. Vi kan skratta åt påhitt att Sverige skulle vara det försvunna Atlantis. Men det finns länkar mellan grupper i nuvarande Sverige och folkvandringarna. De germanska folkvandringarna kom att bidra till det västromerska imperiets fall. Men de flesta barbarer ville fortsätta att vara en del av det romerska imperiet som lokala ståthållare. Det vördade den romerska kulturen och på de flesta ställen anammade erövrarna det lokala språket och kulturen. På de brittiska öarna däremot blev erövrarnas språk med tiden fornengelska. Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och han har skrivit 70-tal böcker både inom fack- och skönlitteratur. Han är aktuell med boken Folkvandringstid och boken Karl den Store som faktiskt startar i folkvandringstiden. Välkommen!
Tack så mycket!
Du, jag tänkte här, folkvandringstiden som är ju, det börjar kring, vad är det, år 300 eller vad säger vi?
370-75 ungefär brukar man säga.
Ja, det är väldigt, för en icke-akademisk historiker så är det liksom svår att få grepp om, för det är så många olika folkgrupper. Och hur ska vi börja med att bara försöka bena upp det här? Vad var folkvandringstiden egentligen?
Alltså att den blir så krånglig att göra sig begrepp om är för att vi har kluddrat till det medvetet efteråt. För det här är romarrikets fall, medeltidens begynnelse. Och i traditionell europeisk historia så är det en av de stora kulturkatastroferna som man har försökt förklara genom att skapa skrönor och myter. Och då blir det krångligare. Italienarnas fel egentligen, renässanshumanisterna målade upp bilden av folkvandringstiden som någon sorts superkatastrof då tyska barbarer brände och plundrade Rom och gåter och vandaler och alla andra kom. Och det här har man sedan fortsatt att bygga vidare på. Vi har varit väldigt medskyldiga. Svenskarna hävdade att det var vi som plundrade Rom och tyskarna menade att de gjorde det. Och alltså på 1600-1700-talet vävt in det här i den nationella berättelsen för att skapa storhet. Och då har man förstört väldigt mycket av den betydligt enklare historia som fanns innan. Vi har alltså krånglat till det medvetet. Benar man upp det här och tittar på vad som egentligen hände blir det lättare att förstå. Men det är fortfarande ganska många aktörer. Och steg ett för en historiker är det då att bena ut aktörerna och ta reda på vad de var för några. Var det ens folk som vandrade? Eller är det bara arméavdelningar? Rör det sig om bondekolonisation eller är det flyktingkatastrofer? Alltså skapa någon sorts begrepp i det. Och när man väl har blivit klar med det, då är det som att man får en
200-300 år av helt ny historia som man inte kände till.
Men de flesta har kanske hört namnen som visigoter och ostgoter och vandaler och longobarder och alla möjliga. Så här. Vilka är de viktiga folkgrupperna eller vad då, armégrupp eller vad vi ska kalla det? Vilka är de viktiga att ha med sig här, ja, på den här?
Först ska man ha klart för sig att det här är alltså inte folk. Alltså att kalla dem folkvandring, det är nog tyskarna började ju bara med på 1800-talet. Völkerwanderungszeit. Och det är alltså en modern föreställning. Det är etniska etiketter som man sätter på vissa grupper av människor. Och en etnisk etikett, det kan syfta på 10 personer som vill markera skillnad mot alla runt omkring. Då kan de kalla sig skirer eller jutunger eller goter.
Finns det exempel på så?
Det finns de som försvinner, uppgår, dyker upp igen. Det är alltså politiska benämningar, subjektiv etnicitet. Men samma folkgrupp kan vid ett annat tillfälle mycket väl syfta på ett riktigt helt folk. Det här vet man aldrig från början. Och första koden att knäcka för en historiker, det blir då att försöka ta reda på vad det är för några som agerar. Och redan det är ganska jobbigt. När man har gjort det så finner man att de här beteckningarna, de här folken, grupperna eller vad man nu ska kalla dem, har ett liv som är alltså beroende av politisk lycka. Ta goter, går det väldigt bra för goter? Den som är kung av goterna och har stor lycka och lyckas erövra ett land med massa legosoldater eller med romare och gör en poäng av sin gotiska identitet, då kan goterna plötsligt bli väldigt många. Det kan bli ett lyckosamt begrepp som folk vill ta till sig. Går det däremot dåligt för dem, då kan begreppet försvinna fullständigt. Vilket också sker. Och därför så är det, man får vara väldigt försiktig när man närmar sig de här aktörerna. Och det här har alltså lett till fruktansvärda missuppfattningar förr. När man tolkar det här som en katastrof, romarrikets fall, medeltidens begynnelse. Men
visst är det rimligt att koppla ihop det här med romarrikets fall?
Eftersom man ville göra det. Det är alltså ett felslut som man gör medvetet för att förklara varför medeltiden kommer. Renässanshumanisterna beundrade antiken och ville ha en bra förklaring till varför den tog slut. Utan att behöva skylla på sig själva. Och då skyller man på tyskarna, barbarerna. Och den här klassiska bilden är då att alla de här folken, det är just folk, det är barbarer. De sitter där uppe vid något träsk eller i någon skog uppe i Germanien och tänker, ja, nu ska vi ner och plundra Rom. Det är lätt att göra det. Vad säger du, Adolf? Ja, jag är jättekommen. Vi är jättelätt. De är svaga. Reinhardt, ska vi ner och plundra? Ja, fråga Olle och Jörgen om de vill vara med. Ja, det ska vi gå. Sven vill också vara med. Ja, självklart. Och så går de ner då, barbarerna. Och krossar Colosseum och bryter sönder murar och plundrar tempel och allt det här. Och då faller allt samman. Och då är det folk. Börjar man bena upp det här så finner man att det finns inte ett exempel på att någon vill förstöra. Man vill in och tjäna pengar, men vill bli en del av systemet. Och två, det är logistiskt omöjligt, även i senare tid, att försörja hela folk på vandringar mer än kanske några dagar. Sen får du hungerproblem, svältkatastrofer. Så det här, om de nu ska kriga, så är det ganska små grupperingar, arméer.
Mm.
Och det här, dessutom romarna har 500 000 man i vapen som är elittränade. De vinner nästan alla egentliga fältslag. Så den här grundbilden av det som Europas urkatastrof, den är alltså omöjlig redan på hypotesstadiet. Trots det har vi trott på den så här väldigt, väldigt länge.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort,
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men vad hände egentligen då?
Vad som sker i det vi kallar folkvandringstid är att det börjar på ett sätt som egentligen är kusligt aktuellt. Som händer idag också, överallt i tredje världen där det är krig och konflikter. Nuvarande Bulgarien, som då heter Moesia, drabbades av en flyktingkatastrof. På 370-talet kommer ett asiatiskt nomadfolk, hunnerna. De kommer österifrån, erövrar områden, plundrar, driver folk framför sig. Och det leder till en stor psykologisk skräck i visigoternas rike. Och visigoterna, som man förr kallade västgoter, det är då ett fredligt bondefolk som bor nuvarande Rumänien. De har ett avtal med romarna, närmaste grannarna, om att vid behov få hjälp av dem eller ta sin tillflykt över Donau till dem. Och nu aktiverar de avtalet, för de är rädda. Så vi har en stor grupp visigotiska flyktingar som tar sig över Donau till nuvarande Bulgarien någon gång omkring 375. Och det här är alltså en riktig folkvandring. Sådana som vi har idag med exakt likadana följdverkningar. Det blir flyktingbaracker och tält, det blir hungersnöd och problem, korruption i de lokala guvernörsleden som gör att alla förnödenheter når inte fram. Ungefär som Röda Kors-leveranser inte kommer fram till dagens flyktingläger. Gåtorna får enorma överlevnadsproblem, blir tvungna att övergå till kriminalitet och plundring för att hitta mat. Romarna reagerar med skärpa mot det här och det slutar med en stor krigisk urladdning där goterna besegrar en romersk armé och plundrar sig fram på hela Balkan. Efter några år lugnar det ned sig. Romarna inser att det här måste vi lösa. Goterna blir medlemmar i romarrikets militära apparat och så småningom väldigt nyttiga medborgare som man försöker hitta en plats till och så flyttar man runt dem. Så här började det. Det började alltså som ett sätt att lösa en flyktingkatastrof. Och det sätter igång en del kedjereaktioner och följdverkningar. Något av det första som sker är att romarna tar en konsekvens att okej, vi har fått ett krigarfolk. De flesta vanliga bönder, men grabbarna, ungdomarna, de kan slåss, de kan vi använda. Och de använder man sedan i romerska inbördeskrig. Man ger dem provinser att förvalta, för de är ganska billiga arbetskraft. De får ta upp skatt, framförallt i Aquitanien i Sydfrankrike, mot att de försvarar gränserna. Och sen så rationaliserar romarna hela sin provinsförvaltning i Västeuropa genom att helt enkelt överlåta provinser åt sådana här nykomlingar. Och ibland kan det vara större folkgrupper, men ofta så är det smärre krigargrupperingar som kan kalla sig burgunder eller vandaler eller något annat. Men det är förhållandevis små grupperingar. Vi snackar som mest tiotusentals människor, inte hundratusentals. Och när man sätter det här i system, då glömmer man, eller så att man vet inte att långsiktigt är det här farligt. För ett sånt här folk som sitter och administrerar en provins, om man inte flyttar på dem och kontrollerar dem, så löper de en stor risk att så småningom ta över och bli självständiga. På så sätt börjar romerska riket avyttra sitt försvar. Ibland för att de inte vill det, men som är så illa tvungna för de har inte pengar. Ibland för att de ser det som en smart lösning. I vissa fall drar de tillbaka trupper utan ersättning, som i Britannien. Som man helt evakuerar så att britterna själva måste locka in anglare och saxare för att ta över kustförsvaret.
Men är det för att romarna har fått mindre resurser så att de inte har råd att hålla de här elittrupperna?
Det är en gammal förklaring. En mest bättre förklaring är att det handlar om ekonomisk prioritering. Man väljer att lägga elittrupperna där de gör bäst nytta, och det gör de i gränsen mot Iran och på Balkan, för där finns det farliga fiender. Man lägger dem inte i Västeuropa, för där finns det ingen fiende alls, mer än upproriska bönder. Och de, menar man, de kan de här nykomlingarna lätt nedkämpa. Så det är en rationalisering av försvaret som får långsiktiga förödande följder. Och när då angränsande folk inser att romarna nedprioriterar försvaret, då ökar naturligtvis plundringsfrekvensen. Irländska sjörövare, saxiska plundrar och så vidare då, som passar på. Så att Västeuropa blir mer småskaligt, mer fragmentariserat och i inledningsfasen betydligt oroligare.
När romerska författare ska skildra den här utvecklingen så gör de det som om det är folk som kommer in och vandrar. De har ingen annan litterär modell för det. Och det har ju då lurat väldigt många människor att tro att det här egentligen är väldiga folk som drar fram och plundrar och förstör. Men det här finns det nästan aldrig några belägg för. Utan det är antingen flyktingkatastrof eller kringvandrande armégrupper inom det romerska systemet.
Mm.
Väl att märka, om romarna tänker ibland, vad dumma vi var. Vi har ju lisat ut försvaret i hela Västeuropa och Nordafrika. Vi vrider klockan tillbaka. Om romarna bestämmer sig för det så lyckas de varenda gång. De tar tillbaka hela Nordafrika, tar tillbaka Italien, halva Spanien, när och om de bestämmer sig för att göra det. Men ju längre tiden går, desto mer nedprioriterat blir Västeuropa. Mm. Och det här är den mycket, mycket kort sammanfattat den politiska historien som vi sammanfattar med begreppet folkvandringstid. Men den är ju inte alls lika romantisk och fasansfull och spännande som den här gamla bilden av barbariska horder som drar fram för att plundra.
Men jag tycker när man läser om man läser din bok om folkvandringarna här så får man ju, det känns ju alltid som, du har redan nämnt det lite här, att även svenskarna lyfter fram de här folkvandringarna för att lyfta fram sin egen position i Europa historiskt. Men var Sverige överhuvudtaget inblandad i folkvandringstiden?
Alltså, om man läser svensk historia som det skrevs på 1600-talet så var det vår grej. I extremfallet Olof Rudbeck i Uppsala så är i princip alla folkvandringar över hela jordklotet svenska från början. Eftersom Sverige är det Platon kallade Atlantis och härifrån har alla kommit. Någon sorts urhem. Och det här, alltså det är alltså stormaktstidens självförståelse. Och det här går ända ner till lokalnivå så att kyrkoheder och brukspatroner sitter och skriver sin egen bygdshistoria med utgångspunkt att alla vandrade härifrån. Langobarder kommer ju förstås från Långaryd. Vandaler kommer ju från Vändelsocken eller från Värnamo eller något sånt där platsen börjar på Vä eller Va eller Ve. Simbrerna, ja, naturligtvis från Simrishamn. Det går så långt att man byter stavning på Simrishamn från S-I-M till C-I-M-B, Simrishamn, för att riktigt markera att det var härifrån de kom. Så att man gör den här fejkade folkvandringshistorien till en sorts svensk riksideologi. Så gör tyskarna, danskarna, många andra också. Det är så man gör när man vill förstora sitt lands förflutna. Tittar man på vad vi egentligen vet så kan vi vara helt säkra på att Sverige har mycket nära kontakter med de här romerska och folkvandringstida arméerna. Vi vet det för att många återvände hem, har med sig en hel del krigsbyte, romerska mynt, skulpturer, alltså vängåvor. Så att det förekommer rekrytering och deltagande i de här drabbningarna, det kan vi vara helt säkra på. Dessutom har vi skriftliga belägg för det. En grekisk historieskrivare, Procopius av Caesarea, berättar på 500-talet att herulerna, ett av alla de här folken, vid ett tillfälle när de hade alltså egna problem efter ett stort nederlag, så bad man om hjälp hos de gamla kompisarna som bodde kvar där hemma, de gamla kungliga herulerna. Och då åkte de norrut tills de kom till Östersjön, korsade Östersjön och nådde fram till herulernas urhem. Och det här har ju satt många myror i huvudet på lokalpatrioter i Blekinge, Småland, Värmland och många andra svenska landskap där man menar att det var härifrån de kom. Men alltså, någonstans måste de ha kommit ifrån, och att svenskar deltar i de här processerna, det är det ingen som betvivlar. Frågan är hur mycket, och det lär vi aldrig få veta.
Det är så många, om man tittar på de här folkvandringskartorna som brukar presenteras, så är det ju, det är väldigt, vi har ju redan, du har redan rätt ut här nu att det kanske handlar om, ibland handlar det om stora folkgrupper, men oftast kanske det bara är några tusen individer. Men om vi ska liksom nämna de viktigaste och vilka konsekvenser de fick, du har redan nämnt goterna.
Ja, alltså goterna, det är då ett folk som till en början är det verkligen ett folk. Flyktingkatastrof på Balkan, och rimligtvis många av dem som flyttar över dit stannar sen kvar i nuvarande Bulgarien, Trakien.
Men då var det inget germanskt folk då?
De är germanska, men språket betyder ingenting för etniciteten. De kan mycket väl suga in andra grupperingar som talar andra språk som väljer att kalla sig goter. Gotiska är ett germanskt språk, men alla som var goter lär knappast ha talat det. Så alltså, termen got använder man som någon sorts politisk identifikation. Och de finns kvar på Balkan ganska länge. I Krim lever de kvar och talar gotiska fram till åtminstone 1700-talet. Idag finns det ingen som talar gotiska språk där, men det är alltså en ganska stor folklig överflyttning till Balkan. De mer kända goterna, det är de här krigargrupperingarna som sen sticker västerut och hamnar i Spanien och Italien. Och de lämnar väldigt lite efter sig. Det är några glosor i spanska och portugisiska, men inte mycket. Och inte mycket till kulturella minnesmärken heller. Det är kung Theodoriks mausoleum i Ravenna som man byggde på 500-talet. Men annars är det alltså små grupper som härskar förhållandevis kort tid och som går under när de drabbas av invasion från något annat håll. Araberna i Spanien till exempel. Så att de lämnar inte speciellt många kvarlevor. Just för att de är ganska små. Om du däremot tittar på större förflyttningar, som när britterna får problem med kustförsvaret och lockar över folk från Saxen och Jylland, angler, saxar och jutar, då flyttar de över med familjer, men sen med alla släktingarna, tar över kustlandskapen, värnar kusterna och inser sen att det alltid är armén som har makten i ett land. Varför ska vi lyda under de där britterna som sitter i sina små hål och bestämmer över oss och betalar? Nej, vi tar över. Och då erövrar de här nykomlingarna hela nuvarande England. Och England kommer från anglarna, anglarnas land. Och tittar du på engelska landskap, det är Wessex, Sussex, Essex, det är sydsaxarna, västsaxarna, östsaxarna. Och tittar du på nykomlingarnas språk och britternas språk. Ja, britternas språk det kallar vi idag walesiska och det är ett litet språk. Nykomlingarnas språk kallar vi engelska och talas av 400 miljoner människor och vi är 1,5 miljarder som talade sammanlagt. Det är jordens största språk. Hade inte funnits utan folkvandringstiden. Så konsekvenserna är helt annorlunda beroende på om det är en riktig överflyttning eller om det är alla de här små krigargrupperingarna. Vi har en tendens att komma ihåg krigargrupperingarna lättare, för det är mer spännande. Det är krigarkungar och det är marscher och fälttåg. Men det är de här stora folkliga förflyttningarna som ger konsekvenser.
Men när du pratar om goterna här, du säger att de lämnade väldigt lite kulturella spår efter sig. Innebär det att vi egentligen inte vet någonting om dem, eller?
Vi vet förhållandevis lite om goterna i den mån de härskar och bestämmer, eftersom det är små grupperingar. Det som har efterlämnats av dem, i den fall vi vet lite mer, det är om man har råkat efterlämna någon skrift. Goterna efterlämnar då av en slump överlever ett evangelarium, alltså där man översätter Bibeln till gotiska, åtminstone evangelierna i Nya Testamentet. Och det har på olika konstiga vägar hamnat i Uppsala. Det är det vi kallar silverbibeln. Och tack vare den så vet vi väldigt mycket om det gotiska språket. Men det är en ren slump. Det hade lika gärna kunnat försvinna fullständigt. Och ser man till hur de har sin sociala struktur och ekonomi så vet vi ytterst lite, just för att de är ganska få. Men då talar vi alltså om krigargrupperingarna som flyttar runt. När vi flyttar över blicken till folken som sådana, och det är ungefär där man talar germanska språk idag, där vet vi ju oändligt mycket mer, för där blev det bestående förändringar.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time.
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Du nämnde ju också här att folk vandrar in på den brittiska Storbritannien. Hur många människor handlar om där då? Där det verkligen var folkförflyttning och där vi idag kan se, ja, med språket till exempel.
Några statistiska uppgifter för antalet invandrare som kommer finns inte.
Nej, men man kan ha en bild av det.
Men du kan ha, alltså, det, hur många kan man försörja på en armévandring? Ja, under finska kriget 1889 så har svenskarna och ryssarna tusentals man per sin armé. Och man får ändå ställa in kriget med ungefär en månads mellanrum för att hitta mat. Det är alltså jättesvårt att få arméer att försörja sig. 30-åriga kriget så hade man kanske som bäst 10-15 000 på en armé. Och de svälter ofta ihjäl eftersom man inte hittar mat. Flytta tillbaka till antiken med ännu sämre försörjningsmöjligheter. Alltså, arméerna kan du räkna i tusental. Som allra mest kanske 10-15 tusen. Allt annat är orealistiskt. Och de kan ju inte rimligtvis ge långsiktiga följdverkningar i ett land de tar. Om du däremot under en period av 150 år flyttar över stora delar av befolkningen på Jylland och i norra Tyskland till Britannien, då blir det konsekvenser. Då är det tiotusentals människor som successivt flyttar över, gifter in sig med befolkningen och tar över kulturellt. Det kan alltså vara tusentals eller tiotusentals från början, men långsiktigt, när de sedan har suttit där ett tag, så blir det hundratusentals i konsekvensen. Vi kan ta ett annat halsbrytande exempel med västra Sverige. Värmland och Dalarna befolkas till stor del av finnar som kommer på 1600-talet. Räknar man ihop alla finnar som kommer till Värmland blir det cirka 6000. Konsekvensen blir att stora delar av Värmland existerar, blir kulturlandskap, eftersom de sitter kvar och förökar sig. Så det är alltså en långsiktig koncentrerad överflyttning av tusentals människor. Då får du ett världsspråk. Europa har så få människor att det räcker med en sån förflyttning om den är folklig för att det ska ge mycket stora ekon i världshistorien.
Hur mycket människor fanns i Europa vid den här tiden?
Ingen har en aning. Alltså det här är aldrig finns. Du säger här, Cox Russell har försökt räkna ut det här. Men jag sätter bock i kanten hela tiden för vi har alltså ingen aning.
Men är det hela stora ödområden då?
Det finns mycket stora ödområden. Den stora folkexpansionen i Europa, då det börjar bli trångt för första gången, det är 1100-1200-talet. Det är alltså nästan ett millennium senare, vilket innebär att det finns förhållandevis gott om plats. Och det finns dessutom en stor maktbrist, eftersom bristen på folk ger brist på skatter, och det gör att en kejsare och en kung måste prioritera sitt försvar, prioritera kampen för att kunna vinna. Och då får det som följd, och det tänker vi inte på, att många av de här invandringarna är högst önskvärda. Romarna bjuder in många av de här soldaterna, folken, grupperingarna, eftersom man behöver dem till hjälp i försvaret och som potentiella skattmasar. Men många av de här som hamnar i Frankrike, alltså burgunder, visigoter och andra, är uttryckligen ditplacerade av romarna för att hjälpa till och knäcka upproriska bönder. Alltså nedkämpa bonderevolter för att bönderna vill inte betala skatt. Så det som kan se ut som någon sorts fientligt maktövertagande kan precis lika gärna vara att romarna bjuder in folk för att hjälpa till att styra. Ungefär som om vi i Sverige skulle få för få poliser och säga att vi kan rekrytera 10 000 ryssar så kan de hjälpa oss. Det skulle vi inte göra, men det är så romarna gör i flera fall under 300-400-talet efter Kristus.
Men var det inga romar som såg riskerna med det här och klagade?
Nej, man ser inte riskerna, för att romarna har gjort samma sak i mindre skala i hundratals år. Romarna har ett konstant problem att fylla sin armé med soldater. Man börjar med problem redan på 100-talet före Kristus, och man ska ha jordreformer för att öka antalet bönder. Nej, det funkar inte. Godsägarna vill inte det här. Sen får man rekrytera utifrån, individuellt först, eller försöka få de allra fattigaste proletärerna som sitter på Colosseum och titta på gladiatorspel, att testa lite själva i armén, skriva på 15-årskontrakt, guld och gröna skogar. Alltså så här håller romarna på och trixar. I slutänden blev det så att man rekryterar folk utifrån, ganska många sådana. Även från Sverige. Det är därför vi hittar många romerska mynt och till och med avbildningar av en ölänning i romersk uniform som han har hittat, Albökemannen. Så att det här att att klara av armérekrytering utifrån, det är av hävd etablerad gammal vana när vi kommer in i folkvandringstiden. Romarna ser det här, att man bjuder in många, många fler, som någon sorts rationalisering av ett problem. Det blir lättare att klara av det här om vi gör det storskaligt. De har ju fel. Det blir så att de blir av med sina provinser. Men de fattar det inte, för de har inte, alltså de har inte gjort felet förr.
Men de här folkvandringsfolken som kommer och tar över provinser och sånt, liksom, tar de inte till sig den romerska kulturen då? För det låter ju på dig som att de ändå är ganska imponerade av den romerska
kulturen. De är jätteimponerade av den romerska kulturen. De vill inte förstöra, de vill in i systemet. De vill bokstavligt talat ta prinsessan och halva kungariket, och få det ofta också. Finns det en lämplig prinsessa, kejsarens syster, så vill de gifta sig med henne. Finns det ett romerskt palats med swimmingpooler och bad och peristyler och allting? Vi vill ha det. Finns det ett romerskt skatteväsen? Jättebra, vi vill profitera på det också. Romerska mynt, vi hjälper till att prägla dem. Romerska lagar, vi promulgerar nya. Finns för få teateranläggningar här, vi bygger ett nytt kolosseum. Alltså de är väldigt måna om att bli en del av systemet och försöker hålla fast vid det mycket längre än det egentligen finns ekonomi till det. Så det har en period på hundratals år. Det är först framme på Karl den Stores tid, alltså omkring 800, som man i nuvarande Frankrike menar att ja, romarna, det var ju några som vi besegrade. Utan det normala hela tiden är att man ser upp till romarriket, vill bli en del av det och identifiera sig med det. Det är självklart att om du skriver ett brev så gör du det på latin, och kan du inte så låtsas att du kan det. Ska du ha din nationella historieskrivning och höja ditt folk i ära, så gör du det efter romerskt mönster. Man försöker på alla sätt och vis visa att de är en del av systemet.
Om de nu gillar den romerska kulturen så mycket, på vilket sätt kan man verkligen säga att Rom gick under då?
De menar det absolut inte.
Vad är det som
inte
går under då?
Vad som går under, och det som gör att vi får något som heter medeltiden.
Om vi snackar om Västrom
till början. Det är de långsiktiga konsekvenserna av att du lisar ut försvaret. Ja, det leder ju till att efter ett tag blir alla de här provinserna självständiga. Ta Sydfrankrike eller Aquitania som det hette då. Där sitter goterna och styr som romerska skattmasar och gränsförsvar. Det är inte mycket till gränsförsvar, svar för närmaste gränsen mot Atlanten, och därför ingen fiende. Så, men alla, de sitter där efter 2-3 generationer i praktiken självständiga. Efter ytterligare 2 generationer helt självständiga. De har inte 500 000 man i vapen. De har inte alls samma militära styrka som ett helt imperium hade haft. Alltså får de svårare att knäcka bondeupproren. Om biskopen säger det är syndigt att betala skatt, för det är infört av djävulen och det är värt sitt herravälde, då talar han för mycket villiga borgar, frälse, alltså stormän och bönder är helt överens med biskopen om poäng. Så att de här kungarna får svårare att kräva in skatterna. Och får de också svårare att ha kvar sina egna väpnade styrkor. Rikerna krymper, de är tvungna att dela ut jordegendomar istället, alltså det vi kallar för feodalism, för att få folk att lyda. Städerna krymper, för städerna, det var någon sorts parasiter där det satt skattmasar, koreale, som vi skulle kalla kommungubbar, som är helt beroende av skatteväsendet. Så att allt blir småskaligt, blir decentraliserat, blir mindre. Man kan inte bygga lika mycket. Jag menar, från antiken har vi jättemycket byggnadsverk kvar, alltså kolosseum och basilikor. Inte från tidig medeltid. Inte för att man inte ville, utan för att man hade inte råd. Så att vi får ett mer småskaligt lokalt samhälle där landsbygden tar över och städerna blir mindre. Och då går vi in i medeltiden.
Hade den gotiska stilen, vi pratade ju om gotiska kyrkor och sånt, hade det någonting med goten
igen? Inte ett dugg, det här är 1500-tals skällsord. Alltså gotisk stil uppfinns i norra Frankrike på 1100-talet, alltså långt, långt, långt senare. Men kom under renässansen på 1400-1500-talet att bli ett exempel på barbarisk dumhet. Alltså under renässansen, när man skapar bilden av folkvandringstiden som en mörk epok, då kastar man ju skit på alla de här folken, för de ska ha mördat Rom. Alltså goter och vandaler och alla de här. Så vandaler, det hör man ju. Det är ju skumma typer. Och då så börjar man använda deras namn som skällsord. Så när renässanskonstnärer i Italien, framförallt det som heter Giorgio Vasari, vill verkligen visa hur
korkade och dumma tyskarna och andra gotiska avtagare är, då kallar man dem för goter, och det är gotiskt, det är det barbariska. Alltså man skapar sådana här termer för att visa på hur dåliga de var jämfört med antika romerska idealet. Skällsord i 200-300 år, sen vände det när man kommer fram till romantiken. För allt det här mörka medeltida som man menar att folkvandringstiden skapade, det tycker man om under romantikens tidsålder. Alltså borgruiner och blånande berg och kullar och någon barbarhövding, Fritjof och Ingeborg och Stängner. Alltså det gillar man i början av 1800-talet. Och då blir den här gotiska stilen högsta mode. Vi har ju till och med en term för det i Sverige, Eslövs gotik, nybyggda kyrkor i tegel i gotisk stil. Eftersom det var sånt som man tog till sig.
Ja, vi sitter ju i Lund här och spelar in det här avsnittet, och här, domkyrkan här, det är väl gotisk
stil? Nej, den är romansk. Domkyrkan i Lund byggs i direkt försök att härma hur kyrkor hade sett ut under romersk tid. De här Karl den Store och de tysk-romerska kejsarna som kommer sen, de vill ju imitera det gamla romerska. De ser sig som direkta efterträdare till Caesar och Augustus. Och då ska givetvis kyrkorna vara byggda ungefär som man byggde antika basilikor och kejsarhallar. Och det experimenterar man med i några 100 år och landas in i den romanska stilen, som vi kallar den, alltså rominspirerad. Och det särklass bästa och mest praktfulla romanska monumentet i Sverige, det är Lunds domkyrka. Den här stilen slås ju sen ut några 100 år senare av den här gotiska, franskinspirerade. Alltså när man ska bygga Uppsala domkyrka, då tar man ju inte in en tysk romansk arkitekt, då tar man in Etienne du Bonny från Frankrike och gör det till mycket mer gotik. Och så gör man i Linköping och Skara och Växjö också. Men allt det här är försök att relatera sig till det förflutna. De här romanska kyrkorna, alltså Lunds domkyrka, du har ju massor av romanska kyrkor på vår landsbygd. De här tunga tunnvalvkyrkorna. Det är alltså indirekt en följd av att man försöker att återskapa, se tillbaka på den gamla antiken, att den har egentligen inte slutat och vi går åt de gamla mästarnas fotspår.
Jag skulle vilja, vi har ju mest pratat om goter idag och lite angler och lite saxer och så, men jag skulle vilja ändå, du har nämnt dem, vandalerna, vilka var det?
Ja, vandalerna är ett folk som enligt massor av nordbor kommer från någon byggd här i trakten. Om du åker till Danmark så får man höra att de är från Vendsyssel på Jylland. I Uppland menar man att de är från Vendel. Det fanns en känd svensk konstvetare som heter Pontus Hultén. Han var helt övertygad om att de kom från Värnamo och ordnade till med en stor utställning, Den sanna historien om vandalerna, år 2001 i Värnamo. Så man har försökt placera in dem på en nordisk karta väldigt länge. Vad vi vet är att det är benämning på krigargrupperingar i nuvarande Schlesien, alltså en del av västra Polen, som börjar röra på sig på 400-talet. De är inte många. Det här är typiska armévandringar som tar chansen att plundra och sen blir bofasta, letar efter en nisch där man kan ta upp skatt. Och de hamnar så småningom i Nordafrika. Härskar i framförallt nuvarande Tunisien på 400-början av 500-talet.
Det är egentligen den mest imponerande vandringen när man tittar på det.
Ja, alltså de går alltså genom halva Europa och sen till Marokko och sedan till Nordafrika. Att de gör allt det här är inte för att de tycker om att promenera runt, utan för att de letar efter en stabil möjlighet att försörja sig genom att förtrycka bönder permanent. Och det misslyckas man med gång på gång. Men i Tunisien finns det inte alls samma konkurrens just då. Så där kan de ta en oplundrad provins och härska i 70-80 år ganska säkert. Och de gör allt de kan för att bli romare. Alltså ha romerska poeter och ha romerska musikgolv och lever sig in som romerska provinsaristokrater. Det kan de göra så länge romarna låter dem hållas. När kejsaren i Konstantinopel säger att nej, Belisarius, åk och krossa dem, då tar det 3-4 veckor. Sen är de utraderade från kartan och försvinner som etnisk etikett fullständigt. Alltså det tar en generation, sen har hela det här ganska lilla etniska skiktet sugits upp och blivit berber eller romare eller greker.
Vi har ju redan förstått det här att de är olika stora och så, de här grupperna, men i princip så försvinner, du säger som i Spanien och där försvinner ju det germanska. Det finns lite ord, men några hundra ord, det är väl
nej,
inte mycket
det är ofta väldigt, väldigt få. När du tittar på just visigotiskan och svebiskan, de här riktiga små grupperna som härskar, så får man alltså verkligen anstränga sig för att hitta. Det blir det som tiotals, kanske som mest 60-70 glosor, om ens det. När det är större maktövertagande på längre sikt, som langobarderna i Italien, som sitter där i flera sekler, då blir det fler lånord. Man har räknat att i italienskan finns det kanske omkring 300-350 langobardiska lånord, varav vi sen har lånat vissa från italienskan. Det mest berömda langobardiska ordet i dagens Sverige och i hela världen är bank. Det betyder banka, bänk på langobardiska. Det näst mest berömda är balkong, balkone och balk, träbjälke. Men det är ändå inte speciellt mycket. 300 lånord. Frankiskan, alltså frankerna som upphovet i Frankrike, de har kanske något tusen lånord. En del ganska kända. Bois, skog, gär, krig och så vidare. Men det rör sig ändå om en droppe i havet jämfört med italienska och franskans stora romanska grundstomme. Och det beror just på att det här i mångt och mycket är krigiska överskikt som inte lyckas ta över språkligt på samma sätt som om de hade flyttat in en masse. Så vill du hitta de verkligt stora folkförflyttningarna, då är det ganska lätt att göra det på en karta. Det är i de delarna av romerska riket som låg norr om Alperna. Alltså i Bayern och Baden-Württemberg, där talar man idag tyska. Det gjorde man inte under antiken. Det är en följd av en sån förflyttning. Och som sagt i England, man talar engelska. Så de förskjutningarna, och de är inte speciellt imponerande på en karta. Det är alltså närmaste området på andra sidan gränsen. Där kan man se att vi kan snacka folk. Annars rör det sig om betydligt mindre grupper krigare, men de fick politisk makt och därför blev det småskaliga medeltidsriken.
Varför var langobarderna så framgångsrika då, så att de kunde bilda eget kungarike som varade i flera hundra år? Ja,
den normala småländska förklaringen är att de kom från Långaryd och var duktiga smålänningar, så det är klart att de vann. Den normala tyska förklaringen är att ja, de kommer från Bardengau uppe vid Niedersachsen och Hamburg, och där vet ju alla att man är bäst i världen. Så man har alltså försökt hävda att det var de starkaste och bästa för de kom från oss. Det menade langobarderna själva också. De har en egen historieskrivning där de menar att de kom från ett område som idag närmast motsvaras av Skåne, och de utvandrade och hade mängder av äventyr, men Gud älskar ju langobarderna mer än alla andra och därför vinner de. Så man har alltså försökt att skapa en rättfärdiggöra och berätta att man vinner för att man är bäst hela tiden. Ser man på vad som egentligen händer, så kan man se att langobardernas folkvandring, det är resultatet av att man slår sig in i Norditalien i en väldigt, väldigt gynnsam situation där försvaret av Italien i princip inte finns. Det är upplagt för att passa på att utnyttja ett maktvakuum, och man har inte särskilt långt att gå. Just då sitter langobarderna någorlunda stabilt nuvarande västra Ungern och Kroatien. Det heter Pannonien på den tiden. Så det är inte speciellt lång vandring. Och man har kvar kontakter med grannar på andra sidan Alperna. Så man får en chans att ha någon sorts långvarig stabilitet i ett land där det egentligen inte finns någon större konkurrens om makten. Och sen lyckas man sitta kvar ganska länge i sina små hertigdömen. Detta sagt, det är inga stora välja folkmängder, men det är politiskt starka krigargrupperingar som flyttar över permanent. Och som jag sa innan, det är dess kändaste innovation när man sen börjar utnyttja på 1100-talet att man befinner sig i en merkantilt intressant transitregion. Det är penningutlåning, att man lägger upp grejer på en bänk, panka, som man sen kan, ja, misslyckas man så slår man sönder banken, bankarotta, bankrutt. Så att man får alltså i princip hela vår bankvokabulär från den italienska som langobarderna pratar. Alltså
men var det langobarderna själva alltså som skapade banksystemet?
Det är deras ättlingar som finns kvar än idag, förklarade de lombarder, alltså Milano och Pavia, den trakten. Lombardiet är egentligen en förvanskning av langobardiet. Och det, på grund av att det ligger där det ligger, så kom det att bli en viktig, alltså vagga för den moderna kapitalismen. Så att många av våra direkt ekonomiska och finansiella glosor på det sättet, utan att langobarden hade en aning om det från början, kommer vara langobardiska eller italo-langobardiska.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Är det inte lite ironiskt att Frankrike har fått namnet Frankrike med tanke på att, för det frankerna var ett germanskt folk.
Ja, det stämmer. Ja. De talar frankiska som idag kallas för nederländska och flamländska. Det är en fortsättning på det, men det alltså kommer från nuvarande Nederländerna och Belgien. Men alltså det är inte alls konstigt att Frankrike heter Frankrike. Romarna kallade det Gallien, som alla vet som har läst Asterix. Men romarna hade helt andra benämningar på sina provinser, som sen de här nya grupperna är kvicka på att byta ut. Man identifierar provinser och riken efter vilka som bestämmer, inte efter vilket språk folk talar. Som Italien bytte namn till Langobardiet. Och hette det väldigt länge. Lombardiet heter den lilla provinsen uppe i norr fortfarande. Ja, Gallien, där bestämde frankerna. Alltså var det frankernas rike, Frankrike. Noricum et Raetia finns inte idag. Det heter Bayern istället, Bajuvarernas rike. Ja, så här kan man alltså pricka av landskapen. Wessex, Essex, Sussex, England. Alltså hela England finns det massor av sådana här exempel på hur de som bestämmer får ge namn åt hela riket. Och många av Europas landskapsnamn går tillbaka till den tiden. Och det gäller det ännu mer att titta på andra språk. Alltså om du är fransman och ska uttala dig om en tysk, då säger du inte tysk, utan du säger allemand. Les allemands. Alemanner. Alemannerna var det folk som tog över Baden-Württemberg och Alsace, alltså vid Ren, övre Ren. Det var fransmännens närmaste grannar i öster. Och då fick de ge namn åt alla som bodde i öster. Så att alltså, hela vår etikettering av det geografiska politiska landskapet går påfallande ofta tillbaka till folkvandringstiden. Mitt favoritexempel är Bretagne, som romarna hade kallat Aremorica. Det är där Asterix-albumen utspelar sig, alltså Aremorica. Det finns ingen som kallar det för Aremorica idag. Men det förekommer en brittisk-keltisk invandring under folkvandringstiden. Alltså munkar och civilbefolkning och krigare som tar över språkligt. Och de kallar sig naturligtvis för britter, britannier. Så att Britannien blir, när det flyttas över till Frankrike, Bretagne. Det är samma ord. För att sen skilja det här från det stora Britannien i norr så är man tvungen att laborera med större och mindre. Så att den där ön i norr som är mycket större blir ju då Storbritannien. Och den där lilla Britannien i söder blir Britannia Minor, Lillbritannien. Men det är ju ingen som vill bo i Lillbritannien, så då kallar man det bara för Britannien, Bretagne.
Mm. Men så egentligen det enda verkliga arvet vi egentligen har från folkvandringstiderna, är det liksom namnen på våra länder eller?
Nej, alltså det stora, nu har jag gett exempel på hela språk. Engelskan hade inte existerat annars. Så när engelska och västra Tysklands språkbenämningar, alltså det är stora folkliga förändringar i de här gränszonerna. Men den stora betydelsen är att romerskriket i väster decentraliseras. Medeltida kungarikerna, hertigdömen och grevskaperna startar. Det är alltså en kulturell transformation. Och den stora vinnaren på det här är kristendomen. För kyrkan är den enda delen av det romerska rikets administration som överlever. Det är kungarnas enda skelett, deras enda möjlighet att ha kvar kontroll, det är att använda prästerna och biskoparna. Så att kristendomen, att den sprider sig och vinner kampen om europeernas själar, beror på folkvandringstiden. Den var inte särskilt spridd utanför romerska städerna innan, men det blir en europeisk folkreligion som en följd av folkvandringstidens förändringar. Den här decentraliseringen av makten, småskaligheten, bristen på skatteväsen, då får kyrkan en mycket större administrativ, byråkratisk, social och ekonomisk uppgift. Och så sparkar medeltiden igång. Så det vi betraktar som traditionell europeisk kultur med kristendomen, medeltidskungar, storgodsen på landsbygden, slott och borgar, alltså hela den här bilden som målar upp när vi tänker medeltid, det är en konsekvens av den här alltså, omrörningen i grytan som folkvandringstiden orsakar.
Mm. Men alla de här germanska stammarna, eller folken eller vad vi nu ska kalla dem, de var väl inte katoliker även om de var kristna?
Ja, sällan vet vi vad de har för någon typ av religion, eftersom de landar i ett propagandaträsk där deras fiender försöker utmåla dem som värsta möjliga formen av kätter och hedningar. Alltså det är så man får propaganda från kyrkligt håll. Kung Klodvig i Frankrike, han är visserligen en mördare, men han är på vår sida, han är katolik, alltså höjer man honom i skyarna, och då måste hans fiender bli något annat. Hedningar eller arianer eller kätter eller något sådant. Så fort vi ska studera vilken religion de har, så måste vi bryta oss igenom de här väldigt tendensiösa skrifterna. Och vad vi finner då, det är krigsherrar som inte har pluggat teologi. De har svårt att orientera sig i vad som egentligen är det rätt präst vill att vi ska tro på. De försöker finna en nisch åt sig själva och anammar ofta den typ av kristendom som den lokala biskopen säger att det här är okej. Är det så att man ligger i fiendskap med någon annan, så väljer man ju då någon annan typ av religion än den har. Och då ska man veta att kristendomen är inte färdig när folkvandringstiden startar. Det finns flera varianter av den, och de här folkvandringstida härskarna, de blir lite av varje. Och kan mycket väl tänka sig att byta. Arianismen, som idag mest påminner om Jehovas vittneslära, den tar en del av dem. Katolicismen tar andra. Ytterligare andra försöker orientera sig mot den lokala biskopens mellanväg. Du har schismatiska kyrkor i Norditalien som Langobarderna hoppar på. Trekapitelschismen, som ingen har talat om idag. Alltså, så du har alltså någon sorts försök från människor som inte är välutbildade andligen, de har inte pluggat, att försöka förstå vad som är den rätta, korrekta läran här i trakten. Och sen anpassar man sig till den, antingen emot eller för. På sikt, när man har lugnat ner sig och stabiliserats, blir alla katoliker. När man inser att det här är det som gynnar oss bäst sett till vår härskaridentitet. Att Gud skyddar kungen, kung av Guds nåde. Den termen dyker upp under folkvandringstiden, cirka 600. Att det är bra för vår image, för vår förmåga att kontrollera, för att ha kontroll över det romerska biskopsdömet, om vi anpassar oss till den katolska läran. Och det här, förr eller senare, gör alla det.
Vad jag förstått, det måste vara jättesvårt att faktiskt förstå sig på den här tiden, med tanke på att det är väldigt tendensiösa källor. Vi snackar dels om de romerska författarna och krönikörerna, och sen har vi kyrkomännen som av olika skäl då inte gillar de här folkvandringsgrupperna. Så att jag menar, och det finns väldigt få efterlämningar, vad jag förstått också då, av de här grupperna.
Mm. Att det finns få efterlämningar beror på att skatteväsendet försvinner. Och det är egentligen den stora, viktiga pusselbiten. När du rycker bort skatteväsendet, när romerska riket kollapsar i småvälden, då försvinner skatteväsendet och då har man inte råd att bygga. Detta är grunden till att man har sett ner på epoken. Den har inte efterlämnat en massa monument. Alltså har den fått dåligt rykte, att den ska vara fattig och det ska vara folkminskning och katastrofer. Men egentligen varslade det här om att bönderna fick det bättre. Skatteväsendet försvinner. Så för vanligt folk är det här en av de stora lyckosamma expansionstiderna, där man slipper digna under förfärliga romerska skatter. Ska man sammanfatta den här epoken på något sätt, så kan man säga att det är en förhållandevis stor rörlighet, både social rörlighet och geografisk rörlighet. Det är sällan folk flyttar så mycket och anpassar sig så mycket som under den här epoken. Först genom att romarna rekryterar folk, sen genom att man ser en möjlighet att flytta med, skapa sin egen lilla nisch och anpassa sig. Och det här kan vi se i andra epoker också. Det som gör folkvandringstiden speciell är att det här sammanfaller med att ett imperium bryts ned. Att alla de här förflyttningarna sammanfaller med att man får möjlighet att bygga någonting nytt, politiskt, socialt. Skapade vi sen sätter etiketten medeltiden på. Och då ser man det ur det perspektivet så är det här ingen katastrofepok utan det är en oerhört kulturellt transformationsmässig epok då man verkligen bygger upp ett helt nytt Europa. Och det här gör att, det är inte bara jag som tycker det här det är idag en etablerad historisk uppfattning, då blir det här en väldigt spännande period att studera. Eftersom det är så väldigt många trådar som man kan spåra tillbaka dit. Inte bara språkligt utan även hur man organiserar marknader, hur man bygger upp politiska kulturer, kyrkan, helgonkult. Hur man ska måla änglar på väggarna för att rekrytera dem till kungen och så vidare. Då. Att änglarna har vingar till exempel, det dyker upp nu. Så mycket av det som sen blir standard i vår kulturuppfattning kan spåras tillbaka till folkvandringstiden. Och där är vi fortfarande bara i början av forskningen. Så det är en dynamisk epok. Det finns inga belägg för att det är folkmängdsnedgång eller något liknande. Det är gamla fördomar. Eller att det ska vara ovanligt mycket plundring jämfört med andra epoker. Men att det förändras mycket kulturellt, det är vi helt säkra på.
Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och aktuell med boken Karl den store och boken Folkvandringstid. Ett stort tack för att du kom hit idag.
Tack.
Jag som pratar heter Urban Lindstedt.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.